Den 29. oktober 2004 hadde jeg et foredrag i Borlänge med titelen Intuition och kosmisk medvetande. Efter föredraget hadde jeg en frågestund som du kan høre her. Varsågoda!
Vad kommer då vårt ansvar in? Och vi kan ju inte bara sitta och titta på, ja, ja, det är lärdom det där. Utan vi måste ha ett ansvar att försöka göra det lilla vi kan för att hindra kriget också.
Ja, frågan är alltså att det är mycket väl vi kan se på alla olyckorna och se. Det är Gud som skapar människor. Men har vi inte något ansvar själv? Och det är några som säger att det kan liksom bli någon kudde för oss. Alltså att man tar inte något ansvar. Men jag har kommit på att om jag nu liksom ska försvara eller argumentera för karmalagen, så tycker jag själv det är bra att människorna ska ju förstå att den enda vägen till att bli lycklig, det är att göra andra lyckliga. Och det är alltså klart, om man verkligen själv vill vara en lycklig människa, då ska man göra de andra lyckliga. Om man har det i sitt medvetande, då kan man kanske själv komma på var man har sitt ansvar och var man inte har sitt ansvar. För liksom om man inte alls vill hjälpa någon, så får man också förstå, jamen, då kommer det inte heller någon att hjälpa mig. Men om jag skulle försöka svara på frågan lite utifrån vad Martinus har sagt, så har Martinus sagt att när man ska älska sin nästa, i alla fall på danska, så kommer det att den som är näst intill en. Det är den som är närmast näst intill en som man ska älska. Det vill säga han menar att man ska i första hand ta sig an de förpliktelser man har i sin närhorisont. Alltså om man nu till exempel har fru och barn, så ska man ta sig an dem och hjälpa dem. Men då kanske man reser till Afrika för att hjälpa med något projekt. Det är också mycket bra. Men det är inte så bra om man försummer det som är ens plikt. Och så blir ens barn för ingen uppfostran och så. Så det menar Martinus ändå. I första hand så har vi alla blivit placerade någonstans. Vi har blivit placerade i någon familje på något arbete. Så därför kan man säga i första hand, då är det viktigast att lösa problemen i min närzon. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Det är möjligt att man kan ta sig an sin äkta maka och barn och ha ordning på det. Och ändå också hjälpa i Afrika. Men alltså generellt kan man säga det är också de som liksom, ja, de är sura och arga och irriterade på sina familjer och sånt och sånt. Men de ska ut och kämpa för fred. De ska ut och demonstrera för världsfreden. Och jag arbetar för världsfreden. Men de förbiser faktiskt att de är lite sura och gnälliga där hemma. Så det kan man säga, alltså då är det alltså bättre att man tar sig an problemen i sin egen närhorisont. Och också alltså att, men en gång, menar Martinus, då kommer vi att leva i en värld där det bara är fred. Och det blir en värld som består av fredsceller. Vad är då det största bidraget jag kan ge till fred här på jorden? Och om jag nu kunde omvända 10 i Borlänge och 5 i Stockholm, då har jag bidragit mycket till världsfreden. Nej, det är inte det rör sig om. Det rör sig om att man ska arbeta med sig själv. Man ska inte omvända de andra till att bli till fredsväsen. Man ska arbeta med sig själv och förvandla sig själv till ett fredsväsen. Man behöver inte att göra mer än att förvandla sig själv till att bli ett fredsväsen, att förlåta det. Det vill säga att man behöver på ett sätt inte så mycket att kämpa mot det onda eller kämpa mot kriget och så alltså. Och jag ska stoppa kriget i världen, om jag inte gör det så fortsätter kriget där ute. Jo, men det största bidrag man kan göra, det är sitt eget privata liv. Och förlåta dem. Förlåta ens fiender och älska dem som är. Om alla gör det, därför kan man kanske ändå hjälpa Röda Kors och flyktingar och sånt. Men ibland så är det liksom att folk de vill gärna göra något stort och något spektakulärt och hjälpa till världsfriden. Men förbiser att de är sura och martyrer och gnälliga dem själva. Och då ska man alltså hellre arbeta med sig själv och i sin närhorisont. Men annars kan man också bara generellt säga, man kan alltid be för folk. Och det hjälper. Om man ser någon stackare på tv och sånt, då kan man be för dem. Och Martinus säger, det går en energivåg från den som ber, och den slår in i auran på dem som man ber för. Men man kan nästan säga att det bästa bidraget man kan ge till en världsfrid, det är ju att vara bra föredöme och vara bra exempel och praktisera det själv. Det sägs ju om Martinus att om han hörde en ambulans, så helt automatiskt så bort han för den där personen som var i ambulansen och sånt. Alltså. Så det är bara ett exempel på att så kan man ju alltid göra. Man kan alltid skicka positiva tankar och be för dem. Men alltså, krig finns därför att det är någon som ska ha det här karmat. Det är nödvändigt för att de kan komma vidare i sin utveckling. Så man kan inte stoppa krig. Man kan inte göra något åt det. Alltså. Så det ligger också i Guds hand. Så man ska inte undervärdera Gud eller livet och säger det går inte om jag inte tar affär. Jag blir lite stressad. Ska jag hålla eller?
Nej då. Nej. Alltså, jag vill bara att många ska få chans att fråga.
Okej, okay, ja, bra. För det är ibland sån där när arrangören reser på sig så ska man börja sluta eller...
Jag tycker om att stå lite.
Ja, det är bra. Så tar jag det lugnt.
Så en gång på ett föredrag. När man ska be för någon, det är bra om man vet adressen. Det är lite svårt om det är någon man ser i TV som bor i ett flyktingläger i Kurdistan. Vad de har för adress.
Ja, men det... Man kan ju liksom säga, man kan inte be om en sak som man inte vet existerar. Det är det liksom Martinus säger, när man kommer till den andliga världen. Då kan man ju teckna en giraff, när man har sett en giraff. Man kan teckna Rita, en elefant, om man har sett en elefant. Om det är ett djur som man inte har sett, då kan man heller inte rita djuret. Så jag menar också, om det finns några människor man inte känner, då kan man heller inte rita dem eller be för dem. Men Martinus menar det alltså historien är att Martinus han skulle skriva sina böcker. Det var det som var viktigt i hans liv. Men så var det en medarbetare som höll på och plågade Martinus. Kan du inte be för min chef? Kan du inte be för min chef? Min chef är dödssjuk. Kan du inte be för honom? För det, Martinus, det är lite missbruk av hans förmåga. Att han skulle göra något för en enstaka människa. Om han nu kunde skriva till gang för miljoner av människor. Men så gick han med på det. Och så sa han, ja, men så ska jag be för din chef. Vad heter hospitalet? Vad heter avdelningen? Vad heter... nummer på rummet och så. Och så sa han där, jamen Martinus, du är ju kosmisk medveten. Varför? Du borde väl veta var han ligger eller sånt. Det kan du själv kolla upp. Eller. Så sa Martinus bara, jamen det gör det enklare för försynen. Och det, jo mer precis man är i sin bön, jo bättre får man hjälp. Det kan också vara att man, att jag säger, jag vill gärna leva som en playboy och vara frit liv. Och så vill jag också gärna ha ett par förhållande. Och så är jag lite trött och ledsen. Så säger jag till Gud, hjälp. Men hjälp med vad då? Vad vill du? Vill du ha en partner eller vill du vara playboy? Alltså det är liksom man kan du kan försynen inte hjälp. Alltså om jag bara säger hjälp med, jamen det är ofta så får man säga jag vill gärna det där. Då kan man få hjälp med det. Eller så kan man säga jag vill gärna det där och så kan man få hjälp med det. Så på så sätt så är det är mycket legitimt att be om helt konkreta saker. Men där är det också. Jag tror också det finns artikeln, det hedder GTC, man er have i kosmiske lektioner. Og der har Martinus ligesom gjort modellen på en bøn. Og der er det då, Jesus han sagde, låt kalken gå forbi mig, om det er möjligt. Og med en kalk, det er jo et giftbægeri. Tidigare så fik man jo dødsdom genom at man skulle drikke den bitre giften. Og man då beder om, at kalken skal gå forbi, det betyder bare, jeg beder om at slippe det her problemet. Og det då kan man be om, men då var det, at han tæller, men ske inte min, utan din vilja. Och då kom det en ljusets ängel och hjälpte honom. Och det var ju mycket vackert. Och då är det då att alltså man kan det är alltså en annan aspekt av bönen efterhand jämfört med det du frågade om. Men det är alltså det att om man vill göra det som är bäst för helheten, om man inte är rädd att ta lite problem på sig, då kan det bli mycket magiskt och då kan man få mycket hjälp. Jag fick en fråga i Karlstad, vad med skilsmässor? Jamen så gjorde jeg med det her eksemplet. Jo, men lad os nu sige, at der er en fru, hendes mand har lemtet hende til fordel for en anden fru. Så får hun gerne be, låt mig få min marker til boks, om det er muligt. Men om det ikke er muligt, så sker ikke min, utan din vilje. Altså. Og da kunne hun også sige til eksempel, om det er en, som skal blive ulykkelig, så beder jeg om, at det er jeg, som er ulykkelig. Så vil jeg hellere, at de to andre, at min mand og den nye kvinde, at de bliver lykkeligere. Da er det altså totalt suverænt, det man gør. Og da kommer der også en engel og gå ind i ens aura og give ens hjælp og støt. Så når det er det med adressen, altså man får gerne sætte, det er enklere, om man sætter præcis adress på. Og når man også er mye præcis adress på en bøn, skal man komme håg det, der står med smut under kontraktet. Nej, men altså ligesom, at man skal ikke, man får gerne be og mye konkret, men då skal man lægge til, ske ind til min, utan din vilje. Jeg har faktisk en bekendt, hans fru, hun gik bort. Og han var mye læsen, så tænkte jeg frågar, har du prøvet med bøn? Ja, det har jeg prøvet, men det hjælpte ikke. Og så ved du, hvad han har bedt om. Han har bedt om at få sin fru til boks, og det fik han ikke, og det hjælpte ikke. Og det vil bare sige, at det der med bønen, det værker ikke, det hjælper ikke. Og så bliver han jo besviken. Og så er det jo faktisk også mange kristne, som har blivet ateistet. De bad Gud om nogle ting, og så fik de det ikke. Og så forlod de troen på Gud. Jesus, han har jo den her formulering, ingen har større kærlighed end den, som vil ge sit liv for andre. Det kan man også sige i det her fallet der med skilsmissen. Om hun då siger, ja men jag vill hellre att jag har ett lidande. Nu ber jag för. Jag ber för att min man ska bli lycklig. Jag ber för att den andra kvinnan ska bli lycklig. Så ger man sitt liv för andra. Det är den största kärlek. Och då har man all medhåll från hela den andliga världen. Man har hela den andliga världens sympati. Och kan få en otrolig kraft och styrka. Så, men det var bara dessa två aspekter med att sätta adress på. Man får gärna göra det mycket konkret. Det gör det lättare, enklare. Och på den andra sidan, att om man lägger det andra till, så kan man aldrig bli besviken. På så sätt kan man säga, då blir alla böner bönhörda. För det som är det bästa för helheten, det som är Guds vilja, det är det, der er bäst för helheten, och det är det, der sker. Mm. Var det flera frågor?
Kan jag fylla det två tillfällen? Kan du förtydliga det som är änglar?
Ja. Martinus säger det. När vi dör, så går vi över på det andliga planet, därför vi förlorar vår fysiska kropp. Men det är nästan det enda som sker. Vi har de samma tankar, vi är levande varelse. Vi blir inte fullkomliga, därför vi dör. Vi är fortfarande ofärdiga. Men då kan man faktiskt säga på ett sätt att vi är änglar när vi dör. Det skulle man kunna säga. Martinus använder i alla fall ofta ett exempel. Om en mamma dör från sina tre barn, och hon älskar sina barn mycket högt, och så dör hon, så säger han, då kan hon bli skyddsängel för sina barn. Det vill säga att hon kan försöka ge dem lite impulser, att de blir glada och skickar kärlek. Eller ge dem. På så sätt då kan man säga att denna avlidna mamma, hon kan bli en skyddsängel. Men de riktiga änglarna, så att säga, det är fullkomliga varelser. Det är Kristus varelser. Och Martinus säger också att de är dubbelpoliga. De är både man och kvinna. De har inte något kön. De är dubbelpoliga. Jo, de har ett kön. Det är tredje könet. De är dubbelpoliga. Och det är alltså riktiga Kristusvarelser. Och det kan man säga, de bor så att säga mer eller mindre permanent i de andliga världarna. Alltså Jesus, han kunde materialisera sin kropp och dematerialisera sin kropp. Kanske var det sista gången han inkarnerade på det här klotet. Så blev han i de andliga världarna. Och då kan man då säga att då han så att säga en av de riktiga änglarna, eller de högre änglarna. Så alltså man kan säga att en andlig varelse, en ängel, det kan vara en fysisk varelse mellan två liv. Eller det kan vara rent enkelt, att vi kommer, när vi får kosmisk medvetande, så säger Martinus, då kommer vi ind i det riktiga människoriket. Og det er fysisk til en början. Men efterhand, så kan vi helbrede mirakuløst. Man kan gøre mirakel. Man kan materialisere og dematerialisere sokker. Og til slut bliver det så fuldkommen, at vi kan også materialisere og dematerialisere vores krop. Så kan vi materialisere os i den fysiske verden for at hjælpe til og sådan. Men ligesom det kan være lidt svårt at vende sig af med kaffe og cigaretter, kan det også være lidt svårt at vende sig af med sin fysiske krop. Så i stedet for at sige, nu vil jeg have en kop kaffe eller en cigaret, så siger man, at nu skal jeg ned i din fysiske krop igen. Og så går det lidt længere og længere imellem, og til slut så inkarnerer man ikke i den fysiske verden mere. Og då kan man hjælpe i den fysiske verden af andlig væg. Så bliver man altså, som Martinus sagde, det rigtige menneskeriket har to afdelinger. En fysisk del og en del, som er rent andlig. Og når vi då, det vil sige, at vi kommer også at blive rigtige engler i det rigtige menneskeriket, når vi bliver fuldkomlige. Men som sagt, det er heller ikke min stak at sige det der med englerne, for det har jeg ikke selv oplevet. Og jeg er ikke heller selv, så. Men ja. Ja.
Kosmogoni, jag har hört av det som heter Martinus kosmogoni. Vad skulle det vara? Kosmogoni. Är det till det ordet?
Ja, nu. Är kosmogoni, är det hur kosmos, är det hur kosmos har skapats? Är det inte det?
Ja, det är nog gonader har vi ju. Människan, gonader finns någonting hos kvinnan. Jag vet inte.
Men jag tror att det det er jo grovt med et leksikon, men jeg tror, det der ligger i det, det er, at man har visse teorier om, hur universet har skapats. Og universet kan jo også ligesom, som har skapats fra et æg, eller fra en liten selv, hur universet har skapats. Og der kan man jo da sige, at naturvetenskapen, de mener, at universum har skapats gennem Big Bang for 15 miljarder år sedan och universum har därför en storlek på 15 miljarder ljusår. Och då har de ju gjort sin kosmogoni genom att de ser efter ett nanosekund så var det sådana och sådana partiklar, efter en millisekund efter så var det sådana, och efter ett par minuter så hade man helium och brintatomer, efter flera så bildade det sig karbon och andra atomer. De har en lång modell för hur hela universet har skapats. Martinus mener att de har inte samma uppfattning av universum. För naturvetenskapen, de mener att universum har en storlek på 15 miljarder ljusår. Och de mener att den har ett början som ligger 15 miljarder år tillbaka i tiden. Martinus ser universum som oändligt och evigt. Och det har alltid existerat. Man säger också att summan av energi är konstant. Då kan man fråga sig, när började energin att existera? Ja, om man säger något är konstant, så är det evigt. Energin har alltid varit där. För annars skulle man ju kunna göra energi av inget. Kan man föreställa sig, en gång var universet absolut inget. Och plötsligt var det energi. Vad hände då? Det går inte att förklara. Så må man säga, energin har alltid varit där, och den ska alltid bli där. Så därför har Martinus faktiskt en helt annan kosmogoni. För han säger bara, universum är konstant. Universum har existerat i all evighet. Universum har aldrig skapats. Så därför kan man kanske inte prata om någon kosmogoni. Men Martinus kan ju då prata om att universum har inom sig själv en evig förändring, en evig förvandling. Så det är inte det, att det inte sker något. Men att liksom alla energierna har existerat i all evighet, universet har existerat i all evighet, och det har varit evigt och oändligt. Ingen början, inget slut. Så därför kan man väl nästan säga att Martinus, han har inte någon kosmogoni, i och med att han anser universum för ett evigt fenomen. Det är det. Om man är på universitetet, så ser man på saker som är skapade. Och Martinus säger, om man verkligen kan förstå livet, då måste man förstå att det finns två helt olika fenomen. Två helt olika saker. Och det är skapade fenomen, och så är det eviga fenomen. Och de är mycket olika. Ett skapat fenomen har alltså en kosmogoni, den har alltså en skapelse. En stol, ett klaver, en lampa och sånt. Det har en början, och det har ett slut. Her i livet, der findes det friktion og modstand og forvitring og erosion og sådan. Alt, hvad som er skabt, det kommer op for at forsvinde. Alt skabt har en början, og det har et slut. Og det findes også en årsag til skabte fænomener. Altså en stol, et klaver, alle skabte saker. Det findes en årsag. Derfor det er en, som har skabt bode, det er en, som har gjort koppen, det er alt. Og der siger Martinus, i modsætning dertil, findes der noget helt, helt andet. Det er evige fænomen, og jeg har rigtig nemt det her med energien. Energien er konstant. Når børjer der energien eksisterer? Det har altid eksisteret. Det kan aldrig slutte. Hvorfor eksisterer energien? Det er der. Endast. Det er der bare. Det har aldrig børjet. Og der kommer man altså til noget. Når det er en evig sorg, kan man ikke få en forklaring. Hvorfor eksisterer det? Og når børjer der det eksisterer? Men naturvetenskab, den arbejder enbart med skapade fænomen. Derfor mener de, at man måste altid kunne få en forklaring på, når börjar den her saken eksistere, og hvorfor eksisterer den. Og der har Martinus, der findes noget andet, som ikke har nogen början, og som ikke har nogen årsag. Og det er energien. Men totalt set kan man sige, at det er hele universum. Det har altid eksisteret. Det har aldrig börjat, og der findes ingen årsag til dets eksistens, for det har altid eksisteret. Og på så sätt kan man säga, då finns det ingen kosmogoni. Då finns det ingen skapelsesberättelse. Det är ingen skapelsesberättelse. Därför är universum inte något skapat. Och om det inte är något skapat, så finns det ingen skapelsesberättelse. Så mitt svar skulle väl vara att det finns inte inom kosmologin. Därför Martinus, han har alltså utvidgat synvinkeln. Alltså de är faktiskt lite för närsynta inom naturvetenskapen. De tror att allt måste ha en början och att allt måste ha en orsak. Men det måste liksom vara något material, grundmaterial till en början. Og det er altså den der skillnad. Og det er noget af det mest væsentlige i hele Martinus argumentation i sin kosmologi. Han siger faktisk et sted, alle mine analyser går op i evigheden. Det vil sige, at hele hans logik er baseret på, at man er en evig varelse, som i al evighed skal opleve noget nyt. Og det går op i evigheden og uendeligheden. Og også bare, by the way, siger han også, alle mine analyser går op i kærligheden. Han viser, at alt er mycket godt. Han viser, at alt er udtryk for kærlighed. Iblandt blev Martinus frugt. Hur kan du være så sikker på, at du har skrivet sandningen? Og der har Martinus sit sanningsbevis, som jeg kalder det. Så siger Martinus, jeg ved, at jeg har skrevet sanningen, for jeg viser, at alt er udtryk for kærlighed. Kan man få nogen højere forklaring på tilværen? Kan du hitte på nogen bedre forklaring på tilværen? Der findes ikke noget højere eller bedre, end altså, at alt er udtryk for kærlighed. Men det er ikke alt, som er behageligt. Det er nok det er mye, mye ubehageligt. Men det er endnu godt, for at der findes der noget at opleve, og så findes der også muligheder for, at man kan blive human og kærlighedsfuld. Så alle Martinus analyser går op i evigheden, og de går op i kærligheden.
Fråga om bönen. Att man är kvinna som bad för sin förra detta man då, och hans nya fru då, att det får det bra. Det kan man ju be. Alltså med intellektet be för något fiende. Men om man egentligen inte känner riktigt att det är sant i hjärtat. Hur liksom blir en sån bön mottagen om det inte riktigt är förankrat inom det? Att man inte riktigt...
Ja, alltså det frågan är ju om nu den här bönen inte är helt ärlig menad och inte helt kommer från hjärtat och så. Det jag menar, det är en liten bebis som inte kan gå. Så finns det ett övergångsstadium där man får med det krabbla eller kravla. Va?
Krypa.
Oh, man får krypa. Så alltså man får krypa för man kan gå. Det är nödvändigt. Det finns ett övergångsstadium. Det är inte perfekt att krypa, men det är ändå inte så dåligt om man vill lära sig att gå. Så där, om man vill göra det goda och man vill praktisera kärlek, så är det många som säger, om det måste komma direkt och spontant från hjärtat. Om du står och tänker på, och nu ska jag vara en bra pojke, nu ska jag hjälpa. Nu bestämmer jag mig för att hjälpa henne, och så hjälper jag henne. Så er der nok at tykke, men det hjælper ikke. Det skal komme fra hjertet. Om det ikke kommer fra hjertet, så er det inget værd. Men det er nok godt værd. Om nu den der person holder på at drunkne, går igennem isen og drunkner, så spiller det jo egentlig ingen rolle, om jeg har tænkt, at jeg skal være en god, bra pojke og hjælpe. Sådan. Altså, ved at børnene får hjælpen, og det er bra, og det er godt. Så jeg tykker altså, det skal man ikke...
Det funker
endnu. Jeg skulle sige, at det funker endnu. Men det der med, at man kan også sige, siger Martinus, om man ikke kan, om man ikke elsker sine fjender og sådan, det kan man lære sig igennem at bede. Og det er altså, du tykker, jeg elsker dem ikke eller så, man skal oprepe bønnen. Det er faktisk det bedste sættet. Altså, man kan intellektuelt forstå, dumme er ikke årsaken, dem er ikke mine fjender, sådan. Men iblandt, som du sagde, så rækker det ikke, at man har forstået det teoretisk. Det er sjenslomæssigt, jeg må med. Og der mener jeg, det kan komme med, igennem at man oprepe bønnen. Og det findes jo mange små, saker man kan göra när man ber för andra. Alltså, man kan ju be om att när man kan för exempel föreställa sig sin fiende längre fram i utvecklingen. Man har ju sånt där, man vill ju helst själv ha succé och sin fiende ska ha fiasko. Man har inte mycket, alltså har jag det ju i alla fall. Men man har inte så mycket lust med att ens fiende ska ha succé. Men det är då en bra övning, att man liksom kan föreställa sig dem längre fram i utvecklingen. Man kan föreställa sig sin fjende, nu är vidderbörden blivit Kristusvarelse. Och var han kommer, han ljus och sprider glädje, och folk de älskar honom och tycker om honom. Sådan har man inte lust med, kanske. Men man kan föreställa sig sin fjende i goda och trevliga omgivningar. Man kan också be om att ens fjende må få livslust och livskraft och livsmod. Och när det här obehagligt som han har gjort med mig, det kommer tillbaks. Ja, det är ju inte så behagligt, det vet jag själv. Men då kan man be om att få kraft och styrka och hålla ut. Man kan också be om att fienden rent av märker Guds närhet. Märker att allt är uttryck för kärlek. Man kan be om att vederbörande må få en energiström av gudomlig glädje och behag. Av gudomlig inspiration och lyck och tilltro till livet. Det finns många möjligheter. Men speciellt alltså också om man kopplar Gud in på alltså också att de andra ska uppleva Gud. Och önskar att Gud ska hjälpa dem. Om man då håller på att upprepa och upprepa. Då kan man få med den känslomässiga biten. Och Martinus han har ju, det är en av mina yndlingscitat från den här lilla bok som heter Bönens mysterium, kapitel 2. Där han är inne på, han har ett garantibevis, han kan garantera lyckan. Det finns ett garantibevis på lyckan. Han säger, om man är mycket intelligent, det garanterar inte lyckan. Och om man är mycket religiös, då kan man också bli mycket ledsen om ens fru och barn dör. Men då säger han att det är två saker som ska vara uppfyllda för han kan garantera lyckan. Og det ene, det er, at man har forstået verdensbilden. Det vil sige, at du skal forstå teoretisk, hvor det hænger ihop. Det er mit eget, som kommer tilbage, og det er karma, og det er hjælp, og det er reinkarnation, og det går fremad. Man kan forstå, det er teoretisk. Da sagde Martinus, om man har forstået verdensbilden, da kan bønnen blive udviklet til en sådan fuldkommelighed, at sorgens og nedtrykhedens skugger kan holdes bort fra individens sjælsområde. Det vil sige, at da kan man ligesom Jesus. Der har jo været den her film med Mel Gibson, The Passion. Jeg har ikke set det, men det er en meget voldsom film, der viser, hvor meget Jesus han led i de der 9 timerne, før han dog. Men även i den situation, då kunde han be för sina bödlar, han sa fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Så långt kan man komma, alltså man kan säga Jesus, det rubbade inte hans jämvikt. Han blev inte irriterad, han blev inte sur, han kom inte ur balans. Men vi kommer ju, vi blir irriterade för små saker, om det är en som går framför mig i köen där i SI-kiosken eller sånt, så blir jag irriterad. Men alltså man kan utveckla sitt gudomsförhållande och bönet till en sån grad att det är absolut inget som kan störa mig. Det är inget som kan göra mig nedtryckt eller deprimerad. Det kan inte fjärna smärtan. Men man kan, det är igen det här, så kan man nästan smärtan nästan bli en bagatell. Alltså man kan säga att man kan komma till en sån situation att man står ut med ett svårt öde, därför man förstår det teoretiskt och så har man sitt gudomsförhållande som ger den kraft och styrka och energi till att man kan stå ut med det. Då kommer det en ängel liksom i ett seminar och hjälper.
Kanske vi ska avrunda här då. Vi har suttit här nu 2 timmar en gång. 20 minuter till, 20 minuter. Vi får tacka dig så hemskt mycket. Vi ger en applåd. Ja.
Åh, tack för det. Tack, tack. Och jag säger tack för tålamodet. Jag kom ju lite sent. Ja, också med föredraget. Ja, det var ju också enastående tålamod.
Tack, tack.